even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Springer ut på scenen i en babyblå, jag vet inte, blöjdress. Och jag ställer mig upp och börjar dansa och tycker det här är helt fantastiskt. Och säger till min pappa, det här är det bästa jag har sett i mitt liv. Och där och då måste de ju ha fattat, ja, men den här killen blir nog gravt homosexuell. Då har jag nog lyssnat på över 3000 refuserade melodifestivallåtar från 1970 till idag. Alltså jag sa till skivbolaget så här, så jag kan nog ställa upp på det mesta, men jag vill inte stå på Torp köpcentrum i Uddevalla. Det finns liksom en gräns för vad jag vill göra med det här. Men jag skulle lätt kunna ställa mig på ett köpcenter i Bulgarien. Tänk vad roligt!
Tänk miljonprogram, grått hus med grå hiss, lägenhet på 103 kvadrat. Tänk sen välbärat hushåll från förra sekelskiftet. Lägg till medaljongtapeter, pedestaler och 1000 prydnadsföremål. Och så toppa det med en kopia av Marie Antoinettes kabinett på Versailles. Då får du inramningen till det här avsnittet. Mitt i denna värld sitter Emil och Dorian Löfström och berättar sin historia. Första gången den här fantastiska våningen blev uppmärksammad var i det populära tv-programmet Vem bor här? Sen har livet snurrat på i en allt högre hastighet för grabben från Dals-Ed. Frisörpriser, stylistjobb och ett omåttligt intresse för Eurovision har tagit Emil in i kändisvärlden. Än så länge bara bredvid scenen. Men det är bara en tidsfråga innan han tagit sig in i det riktiga strålkastarljuset. Hur då? Ja, det får du reda på i slutet av avsnittet. Där bjuder jag också på en rejäl blooper. Nog snackat. Här kommer första poddintervjun med nästa mellostjärna. Du, refängen till Going to the Mecca. Kan du bara blåsa den rätt in i micken så här?
Going to the Mecca, there's a party. Going to Jerusalem tonight.
Underbart. Emil Löfström, välkommen till podden Spännande möten.
Tack Gunnar.
Eller är det Odorian vi ska välkomna?
Jag hoppas att Odorian får vara med lite sen i alla fall.
Ja, det kommer han få. Vem är Odorian förresten?
Ja, men Odorian är ju, alltså det här finns ju det här uttrycket, låt inte den du är stå i vägen för den du vill vara. Och Odorian, ja, men jag låter honom liksom, han får ta plats, han gör alla de här roliga sakerna som jag vill göra, som jag ibland känner, men gud, det här vågar inte jag. Och så gör han det.
En blandning mellan en brittisk aristokrat och en judisk prins har jag hört talas om.
Det låter spännande.
Ja, det hör va? Vi låter det hänga som en liten cliffhanger. Och fokuserar på Emil Löfström. Emil, berätta, var befinner vi oss just nu?
Vi befinner oss i mitt hem i Västra Frölunda. Jag har bott här i 9 år. Här har jag, alltså, när jag flyttade hit, nästan precis när jag flyttade hit, så fick min mormor cancer. Hon var sömmerska och
hon hade ju lagat alla mina kläder, hon hade sytt mina kläder, hon fixade allt som jag ville ha. Och jag insåg att jag kan ju inte hennes yrke, jag kan ju ingenting, hur ska jag klara mig utan henne? Så att den sista tiden som jag fick med henne i livet så lärde jag mig hennes yrke. Och det resulterade i att jag inredde hela lägenheten i tapetserarstil.
Men vad är tapetserarstil? Beskriv den för de som inte vet.
Ja, men alltså slutet på 1800-talet så var det ju en stilblandning i Sverige. Det var lite nordisk stil och det var lite Louis XVI-stil och det var tapetserarstil som sagt. Och den är ju ganska, den är väldigt utskälld idag, anses vara väldigt smaklös. Den är ju en dammsamlare. Det är grejer överallt. Och jag tycker ju att den är jättehäftig. Så att jag blev lite så här, såg lite bilder och visade för mormor och bara, titta vad häftigt. Och mormor sa, men så kan du väl ha i din lägenhet. Tänkte jag, men det kan jag väl inte ha. Nej, varför då, sa mormor. Och då kände jag lite så här, varför inte då? Ja, men det här, vi kör, vad roligt. Och så bara fortsatte det.
Men är det mormor som är upphov till själva idén?
Ja, det är det nog faktiskt. Det hade aldrig blivit så här om inte min mormor hade pushat mig. Alltså hon var fantastisk. Hon sa alltid till mig, du kan, det fixar du. Och fixar du inte på en gång så lär du dig. Och det där har jag lite försökt anamma och försöka alltid komma ihåg att ja, det är klart, man måste ju krypa innan man kan gå. Och ja.
Det är helt underbart. Har alla dina lägenheter back in the day sett ut på det här sättet?
Absolut inte. Jag har alltid varit ganska trendmedveten. Lite så. Och alltid tyckte det varit roligt med inredning. Alltså jag jobbar ju med liksom styling och form. Så att, och alltid tyckte det varit roligt med både kläder och inredning och så. Så att det har verkligen varit att jag har sprungit i butiker och letat nya saker. Och bytt stil ganska frekvent. Alltså jag har haft både shabby chic, jag har haft industriellt. Jag har haft väldigt personlig stil med bara saker som jag tyckte om. Mishmash av saker, så som det kanske ser ut i gemene mans hem liksom. Nej, så absolut inte. Alltså de andra lägenheterna har inte varit i närheten av det här.
Ja, för du nämnde på lunchen eller efter lunchen här att det fanns både stålbalkar och annat i de tidigare lägenheterna.
Mm, men jag har alltid lite varit väldigt konsekvent och alltid liksom gått all in och tyckte att det varit roligt. Och alltid varit ganska informationstörstig, tyckte det varit kul att lära mig saker. Så att när jag skulle börja, inte bara att jag skulle lära mig att sy och drapera tyg, utan jag ville ju också lära mig, jaha, men vad hade man på väggarna och hur såg, hade man för kandelabra, vad var det för färg på bordet? Skulle det vara en färg i varje rum? Och ja, oftast i såna här aristokratiska hem under slutet av 1800-talet så hade man ju salar. Och då hade man en vinröd sal, en mörkgrön sal, en blå sal. Ja. Och det blev lite så att jag såg det som ett projekt att det vill jag göra.
Du säger sy här. Möbelsnickeri känns också som någonting som du har lärt dig. För tittar man på de här möblerna så tror jag inte riktigt att de såg ut så när du flyttade in dem hit.
Nej. Jag har köpt dem på auktion och många har varit i ganska taskigt skick. Och har en fantastisk vän som också är väldigt duktig på att så här, det kör bara. Vad är det värsta som kan hända? Så vi har tapetserat de här ihop. Och lärt oss enormt mycket på vägen. Men det har varit ett jäkla projekt alltså. Det har tagit lång tid.
Nyfiken fråga är ju också, var har du stått och gjort det här jobbet? Var har du stått med dina möbler och fixat med dem?
I vardagsrummet. Rullat bort mattan och tagit bort tagit bort allting från vardagsrummet in i ett annat rum. Och så stått där.
För det blir ju slipdamm och det blir grejer och så har man såna här fina draperier och gardiner och grejer.
Ja.
Det måste fastna rätt mycket damm även om man tätar till vardagsrummet.
Absolut. Jag har en bra dammsugare.
Hur länge sen började du inreda den här lägenheten?
Ja, men vi flyttade hit november 2014 och det var på en gång. Alltså det första projektet var, jag ville ha, eftersom det är ju 5 panoramafönster i vardagsrummet. Och det är ju, det tänkte jag att där måste vi ha en stor ståtlig gardinuppsättning. För det är det första man ser när man kommer in i lägenheten. Och det är ju en ganska stor lägenhet, den är ju på 102 kvadrat. Men, och när man kommer in då i lägenheten så, det är ju alltid så fort du kommer in i ett rum, du dras ju till fönstret för du dras till ljuset. Och då tänkte jag, men här vill man ha en stor ståtlig uppsättning. Och det gick ju sen inte att inte fortsätta. Alltså, den hade ju inte passat ihop med det andra. Det, liksom, det går ju inte bara, men här kan vi ha en liten ICA-längd. Eller IKEA-längd. Det går ju inte.
Nej, för så, till saken hör ju att vi befinner oss i en lägenhet i ett område som vad man ska kalla för miljonprogrammet.
Mm. Japp, stämmer.
Så att när man ser det utifrån tänker man att det här är, nu har man kommit in i en helt ny värld. Och det är självklart att ni som lyssnar kommer att få titta på lite bilder på Instagram och så vidare. Det här vill ni inte missa. Om vi går bakåt i tiden, hur såg ditt pojkrum ut?
Det var det var Samantha Fox på väggarna utan BH. Och så var det Army of Lovers och så var det Leila Kay. Det var kornblå tapet, knallorange bord och massa rosa flufftyg.
Ja, det är ju en ren resa du har gjort.
Såg nästan lite, jag tänker så här efteråt när jag blundar och tänker, det såg ut som en drag queen hade liksom bytt om där inne. Men det roliga är att mina föräldrar sa aldrig någonting. Alltså det var verkligen så här att ja, men så här vill Emil ha det. De kanske inte var jättenöjda med att jag hade Samantha Fox utan BO på väggen, men det var ändå liksom, nej, det var okej. Okay.
Ja, Samantha Fox sitter inte i din lägenhet här.
Nej, men både Leila Kay och Army of Lovers är på vägen faktiskt ute i på kontoret där borta.
Ja, just det. Ja, men det såg jag blänka för dig. Det får vi komma in på lite sen. Du nämnde här historisk anknytning och så här. Vad kan du säga om ditt historieintresse?
Min faster har en auktionsfirma och jag som liten varit med och, ja men typ min mamma drev en kafeteria på auktionerna och jag var med och sålde och tyckte det var roligt och lärde mig ganska mycket, plus att mina föräldrar är väldigt historieintresserade och antikintresserade överhuvudtaget, så att jag skulle nästan säga att jag är uppväxt på antikvariat och jag kanske inte var så jätteintresserad som 6-7-åring och går runt och tittar på guldspeglar. Men däremot så hade de ju alltid LP-skivor. Och det tyckte jag var roligt. Så att jag tror att det kom mitt stora musikintresse. Att gå och leta LP-skivor. När mamma och pappa gick och letade antikviteter.
Men du måste ju ändå ha ett intresse av historia bakåt i tiden. Annars hade du inte sett ut som det gör här. Du måste ändå ta reda på rätt.
Absolut, absolut, absolut.
Men finns det någon är det just den här tidsåldern som du är intresserad av, eller finns det ett allmänt historieintresse?
Alltså hade jag haft råd så hade jag istället kanske inrett det som slutet på 1700-talet. Alltså, ja men Versailles, det hade ju varit ännu häftigare. Men det kostar lite mer.
Är det då själva utformningen som du är intresserad av, eller är det hela historien och tidsepoken?
Det är nog faktiskt båda två. Ja, men just, alltså hela franska revolutionen tycker jag är jätteintressant. Och sen även slutet på 1800-talet när det började bli, alltså det började industrialiseras och det hände väldigt mycket under den perioden. Och ja, men jag tycker nog att alltså det är vackert.
Det är vackert och jag kan hålla med. Alltså jag tycker själv att 1800-talet är oerhört intressant. För det är lite en spegel, eller det vi har idag är en spegel utav väldigt mycket som faktiskt började där.
Ja.
Här i Sverige.
Ja.
Ja, det kan vi prata mycket om. Men det här är ändå liksom känslan i slott, palats. Skulle vi äga ett riktigt palats själv någon gång? Dum fråga kanske.
Ja, det hade jag jättegärna velat. Om jag hade fått städerska. Ja, men absolut. Alltså jag älskar ju att åka runt och titta. Nu var det länge sedan faktiskt, men jag har ju åkt runt och tittat på hur mycket palats som helst i Europa. Alltså vi åkte till Sankt Petersburg och vi har varit i Wien och ja, men Frankrike framför allt. Alltså det är ju fantastiska palats som finns. Det finns även fina i Sverige, men nu vill jag inte åka till Ryssland, men det var ju magiskt i Sankt Petersburg. Jätteinspiration.
Hjälper du andra att inreda också, eller är det bara du själv som grejer?
Nej, jag har faktiskt inte tiden. Men jag har fått ganska, alltså sen Vem bor här som jag var med i, och sen folk som har sett bilder på Instagram och så har ju frågat, hur gör man? Och då har jag tagit mig tid att hjälpa. För jag hade ju inte heller själv någon aning hur man gjorde innan jag började. Så att det har tyckt varit viktigt att, ja, men nu när jag väl har lärt mig det här, då vill jag att andra också ska kunna det liksom. Så att man kan nästan få betala tillbaka. Ja, så att det är nog mest att folk hört av sig. Hur har du gjort det här? Eller var har du hittat det här? Eller hur kan jag drapera det här? Mm.
Ja, för du har ju hittat de här grejerna på rätt många olika ställen. Kan du berätta lite var du hittat dina prylar någonstans?
Ja, men jag insåg ju att Marrakesh var ju en stad där man gjorde tofsar. Så tänkte jag, men då övertalade jag min sambo att Marrakesh hade varit roligt. Det är varmt och man kan bada och kan jag köpa tofsar också? ja, men så, till exempel, och vi åkte till, som jag sa innan, Ryssland för att leta grejer. Och det är ju inte direkt så att man åker till IKEA och hittar det här. Det är det ju inte. Och knappt i Sverige överhuvudtaget. Utan det mesta är ju liksom köpt på auktion utomlands.
Hur har du fått hem det?
Chippat.
Det gäller att inte grejerna går sönder, va?
Ja.
Vad är det, om du skulle vilja ta fram tre stycken såna grejer, att det här är helt extremt vad jag har hittat, eller finns någon speciell story kring. Är det någon sån här pryl som du känner att det här är väldigt, väldigt speciellt?
Ja, men kristallkronan som är precis ovanför oss, den åkte vi till Tjeckien för att köpa. Och jag vet inte vad sån här kostar i Sverige, men jag skulle aldrig haft råd att köpa en sån här ny. Men i Tjeckien så tillverkar man ju kristall. Och tänkte jag att vi åkte till Tjeckien, där kan man köpa en stor kristallkrona. Så det gjorde vi. Och drog med hem. Sen fick man ju inte, man får ju den inte så här upp liksom, utan jag fick ju sätta ihop den själv. Vilket tog en hel dag. Men ja. Den tyckte jag, den är jag jättestolt över, jätteglad över, och har åkt och letat upp.
Ja, det är verkligen häftigt.
Mm. Gud vad svårt. Matsalsgruppen, eller inte matsalsgruppen, salongsgruppen, soffan och fyra guldfåtöljer i Louis Cés stil. Går ju inte att köpa idag. De är inte jättebekväma att sitta i heller. Men jag ville så gärna ha dem. Och hittade dem på en auktion i Danmark. Jag har ingen aning om var de har stått någonstans. Men det var knappt, alltså det var med 1 centimeter jag fick in den hissen. Och jag visste den. Jag hade liksom mätt och allting i nästan en dubbelkollat verkligen i flera dagar. Så jag bara, jag måste gå in i hissen. Och det var 1 centimeter. Och det var precis 1 centimeter också. Och nu har de gjort om hissen. Så att jag får inte ner soffan.
Ja, den hissen vi åkte hit upp med, den hade du definitivt inte fått in.
Nej, men vi har som tur var en till.
Du nämnde ju att du var med i Vem bor här? Hur hamnade du där?
Ja, jag tror att allting började med att min syster anmälde mig. Och jag tror att det var andra året det skulle gå. Och då kände jag bara blankt nej. De hörde av sig och jag sa nej, absolut inte.
Varför det?
Därför att först och främst, allt var inte färdigt. Alltså man blir ju aldrig i och för sig färdig med sitt hem. Men då kände jag verkligen att det är så mycket projekt. Ja, men du vet, man får frågan och så symaskinen står på bordet. Det är damm över hela golvet. Och då man bara, nej gud, det här går inte. Jag kan inte vara med någon vem på det här. Jag hinner inte ens städa innan ni kommer liksom. Så att nej, då tackade jag nej. Och sen fick jag frågan 2 år i rad. Och jag tackade blankt nej. Och kände att det var inte min grej.
För jag frågade från SVT alltså?
Ja, det fick jag. Och jag. För då hade de redan fått koll på och visste hur det såg ut. Och jag kände väl lite så här, nej, men jag kommer ju bli framställd som något freak. Jag kommer ju bli så här outsider. Kanal 5. Och jag tänkte, nej, gud, det vill jag inte bjuda på. Och sen året efter så sökte de på Facebook. Och då hade de skrivit så här, de har så jäkla smakade, för då skrev de, tagga den som borde vara med i nästa års Vem bor här? Och jag vet inte hur många taggar jag fick, men det var många. Och då skriver SVT, kom igen nu Emil, våga. Och då kände jag lite att, det är inte det att jag inte vågar som länge på, kände jag lite. Och så bara, jag gör det då. Jag bara gör det. Och jag ångrar inte en dag, det var så roligt. Det var fantastiskt kul.
Vad var reaktionerna sen efteråt?
Det var jag inte beredd. Alltså de hade ju lite förberett oss på att, för det var ju någon krönikör i Expressen som hade skrivit dagen efter, gud vad fult det var i någon annans hem, någon annan säsong. Så det hade de ändå förvarnat sagt att det kan ske, men vi kommer inte framställa er på dåliga dagar, utan det är ett snällt program liksom. Och det var det verkligen, för det var två stycken av deltagarna som inte var vänner under inspelningen, så att, och det hade allt och sånt hade han klippt bort. Så att det var ett väldigt snällt program.
Och då blev de ovänner under inspelningen?
Ja, det blev de. Varje dag.
Ja.
Ja. Och sen då så, men då skulle programmet sändas på, jag kommer ihåg att veckan innan så började det ju gå, för det var första programmet på den säsongen. Och veckan innan så började det gå en reklamslinga på tv, då jag säger någonting om att det här ser ut som en spansk bordell. Och så fick jag ganska mycket reaktioner från vänner och gamla kompisar från skolan så här, som hörde av sig och bara, wow, ska du vara med, det här var roligt. Och så tänkte inte jag så mycket mer på det, utan jag hade bjudit hit lite kompisar så skulle vi titta på det på tv. Och dagen efter, den börjar med att de ringer från GP och vill komma hit och göra ett hemmahos-reportage. Sen hinner jag bara ut i Svalen och står grannen där och bara, gud, med en champagneflaska och bara, grattis, gud vad roligt, och ville gratta. Och så kommer jag ner, men det var verkligen så här, folk stoppade mig överallt, och så ringde radio, men det var faktiskt lite så här, och jag var inte beredd på det, jag tyckte också det var lite så här, gud vad jobbigt det här blev. Samtidigt som alla var väldigt, väldigt snälla, men jag var lite rädd att hur det skulle framställas efteråt, att jag ställde jättegärna upp på ett hemma hos reportage, jag vet inte hur många jag har gjort 10 stycken säkert, om inte mer, men jag vet att jag skulle göra det för GP och det skulle vara mitt uppslag, så var man ju lite så här att hur freakshow kommer de göra det till? För det var ju också lite så här frågor, brukar du gå runt i såna här kläder och brukar du ha hattar eller peruk på dig också? Och man bara, nej, jag är ganska normal i övrigt. Bara väldigt smaklös smak.
Ja, eller väldigt speciell smak.
Eller väldigt speciell smak, ja. Nej, men så att det var... Men det har bara lett till roliga saker. Och det har framförallt också lett till ett större självförtroende. Har det.
Härligt. Du nämnde mormor tidigare. Mm. Hon lärde dig att sy och sa till att du kan. Vad betydde mormor för dig?
Hon betydde så fantastiskt mycket. Hon var en oerhört varm person. Jag hade en fruktansvärd barndom i skolan. Egentligen så var jag inte, alltså jag var mobbad av elever, men jag skulle säga att jag var nästan lärarna som var de elakaste. Och man bestämde sig för att man inte skulle berätta för mina föräldrar att jag var mobbad. För att jag var ju mobbad för att vara homosexuell. Och det här var ju liksom innan jag knappt hade kommit till puberteten och förstått det själv. Men alla andra förstod det. Och man var väl lite rädd. Jag kan tänka mig, för jag är ju från en liten byhåla i Dalsland. Jag kan tänka mig att man var säkert lite rädd och tänka att men Emils föräldrar kanske inte skulle, de kanske inte kommer tycka om honom då. Så att vi säger ingenting.
Va?
Ja. Så att mina föräldrar fick reda på det först när jag gick i högstadiet. Och då hade jag gått igenom hela grundskolan typ. Utan några vänner.
Hur var det?
Det var jobbigt. Fast det som är så fascinerande att när jag väl tänker efter, för att det var inte så att jag gick hem och tänkte vad är det som är fel på mig, utan jag var ganska jag fattade redan där att det är inte mig det är fel på, det är de som det är fel på. Och är det inte mig de är elaka mot, om jag är sjuk en dag, då är de elaka mot någon annan. Jag vet inte, men jag förstod det ganska tidigt tror jag. Jag hade ju sett både på tv och sådär att i Stockholm och Göteborg där, eller i andra stora städer runt om i världen, där kunde man ju vara lite annorlunda. Och det var inget fel. Och det var inte så att jag försökte vara annorlunda, utan jag var bara det.
Hur är det att gå igenom sin barndom utan, som du säger, utan att ha kompisar?
Men jag hade ju en kompis som var, betydde ju allt för mig under framförallt mellanstadiet. Sen blev ju han mobbad för att han var kompis med mig. Så att då Vilket jag verkligen, alltså no offense, jag fattar till 100%. Jag hade säkert tagit samma beslut. Men han kände ju att nej, jag får sluta umgås med dig Emil, för jag vill inte vara mobbad. Och jag fattar det. Alltså man det hade jag säkert också själv gjort. Men det var jobbigt. Det var jobbigt. Det finns de som haft det mycket, mycket värre.
Det tyder ju ändå på att du har ett ganska bra självkänsla, bra självförtroende. Var fick du det från?
Jag tror att jag fick det från mormor. För att hon, kommer ihåg att vi skulle sy ett linne. Jag ville ha ett limegrönt linne med en knallrosa dragkedja. Och så kom jag ihåg att mormor sa, men vad fult det kommer bli. Och så sa jag, det tror inte jag vill ha det. Ja, då gör vi väl det då. Och så kom jag att hon sa, det var faktiskt inte så fult som jag trodde det skulle bli. Men jag kom ihåg att när jag stod i spegeln och tittade och så kände jag bara, gud vad fin jag är. Jag tyckte jag var så fin. Och jag sket i om andra inte tyckte det. Jag brydde mig inte. Jag tog inte på mig det här för att jag ville att andra skulle tycka att jag var fin. Jag var mer intresserad av att jag själv skulle vara nöjd med mig själv.
Någonstans måste ju dina föräldrar också ha märkt att du var annorlunda, eller vad man, hur man skulle beskriva det.
Absolut. Men jag tror också mycket att mina föräldrar har ju tre syskon, varav yngsta, och vi är födda jättetätt. Och min yngsta bror, eller jag har bara en bror, men han har Down syndrom. Och föräldrar jobbar heltid, mamma pluggade. Alltså, de hade ju jättemycket att göra med oss barn. Så att, jag tror inte att de... Nej, mina systrar är ju ganska pojkflickiga, bägge två. Spelade fotboll och... Nej, jag vet inte. Nej, jag upplevde aldrig att mina föräldrar... De sa i alla fall aldrig till mig att... Varför är du inte som alla andra? Det är ju...
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Sa de aldrig.
Om du inte hade så mycket kompisar att umgås med, då måste du ju hitta på lite egna grejer.
Jag satt hemma och lyssnade på musik. Och ja, det gjorde jag. Hade ju, och samlade ju på musik. Det var mitt stora intresse. Köpte ju CD-skivor för alla pengar jag kom åt. Ja. Så att jag gick liksom hem från skolan. Ganska ledsen. Gick ner till mitt rum, bodde i källaren. Satte på musik högst jag kunde. Och lyssnade på musik. Och sen var jag jätteglad.
Var är du uppvuxen någonstans? Vad är det för ort?
Dals-Ed. Ligger kanske 20 minuter från norska gränsen.
Vad är det för en ort?
Jag vet inte om jag är rätt person att svara på det. För jag är inte rätt speciellt ofta längre. Men
du är ändå uppvuxen där.
Då var det i alla fall en ort som inte hade, som nästan hade noll kontakt med storstan. Det var verkligen... Ja, Alla hade på sig samma kläder, alla tyckte samma sak, alla röstade på samma sak, alla var centerpartister. Ja, jag vet inte riktigt. Det var inte my community, och det kände jag jättetidigt. Vi gick i fyran, skulle vi göra en sån här bok om oss själva. Och jag hittade den för bara någon månad sedan. Och då har jag skrivit, då står det så här, då är frågan, jag vet inte om man skulle göra frågor till sig själv eller om frågorna redan var gjorda av läraren, men då är ju frågan så här, var vill du bo när du blir stor? Och då har jag skrivit, jag vill bo i Stockholm, Göteborg eller London, för där får man vara som man är, har jag skrivit. Och då gick jag i fyran. Och redan då var jag ju väl informerad om att här kan jag inte vara sån här.
Hur hamnade dina föräldrar? Är de från orten eller?
Ja, de är födda där. Och deras föräldrar är också födda där. Deras föräldrar är också födda där.
Ja, ah, så det är en släkt långt bakåt i tiden som är från den delen av Sverige.
Ja.
När lämnade du orten?
När jag var 19. Direkt efter gymnasiet.
Finns det gymnasiet där alltså?
Ja, jag ville ju inte plugga på gymnasiet egentligen i Dals-Ed. Och jag ville inte ens läsa det jag gjorde. Men jag vågade inte flytta. Jag var så rädd för att flytta. Egentligen så ville jag flytta, men jag vågade inte flytta till, då var man tvungen att antingen gå i Bengtsfors eller Uddevalla eller Åmål tror jag också. Och där gick ju alla de här tuffa killarna. Motor och vad de nu gick. Och jag var så rädd för dem. Jag vågade inte. Och det tragiska i det är ju att min kompis då, som jag gick hela grundskolan med, som till slut inte vågade umgås med mig, blev istället, som då pluggade frisör i Uddevalla. Alla mobbarna började ju på honom istället. Och jag gick fri.
Vad gjorde du då när du flyttade där? Du gick i gymnasiet, vad var nästa steg?
Men då sökte jag till en privatskola för att bli frisör. Och då bestämde jag mig ganska tidigt att nu ska jag äga min identitet själv. Nu, ingen kommer veta vem jag är. Jag ska vara precis den jag vill vara. Och jag ska, det var ganska väldigt skönt att börja om från noll utan att folk visste om att man hade varit mobbad eller att man hade haft det tufft i skolan eller att man behövde ha något sånt lass med sig. Även om jag hade det så var det ju ingen som visste det. Så att jag var väldigt bestämd med att nu ska jag börja om från noll.
Varför just frisör?
För att jag var väldigt duktig i bild i skolan. Jag kommer ihåg att min bildlärare tyckte jag skulle läsa men typ konstfack eller något sånt där. Men jag tyckte de människorna var så flummiga så jag kände, nej, det är jag inte med. Nej, det är inte min grej. Och frisör gick ju då min bästa kompis. Så att, och jag tyckte ju att det verkade jättekul. Plus att det var ju också liksom, skapa någonting, alltså det var praktiskt. Jag tyckte det verkade roligt.
Hur blir man en bra frisör?
Jag kan säga att det tog mig, jag var frisör i 18 år, jag tror att det tog mig 10 år innan jag slutade tänka, när ska de komma på mig? Men idag vet jag att jag är en bra frisör. Och jag tror att jag är en bra frisör för att jag är uppmärksam, jag är lyhörd, jag hänger med och tycker det är roligt fortfarande att vad som händer och vad som är trendigt och... Men framförallt, alltså det viktiga är ju egentligen inte om jag kan klippa en pars rak, utan det är ju att jag gör min kund nöjd och är lyhörd för vad den vill ha. Och kan, kanske inte påverka, men att jag kan få min kund att känna sig fin.
Ja, och kunna åstadkomma det som...
Absolut, absolut.
För jag satt häromdagen i frisersalongen och jag är en ganska enkel frisyr tror jag. Men så var han chefen som äger stället och så hade han någon, inte elev, hon var nog färdigutbildad, men han behövde ändå lära sig. Då insåg man liksom, vilket hantverk det här är. Alltså hålla saxen. Jag brukar tejpa på ovansidan av handen så att de inte har handen fel, för då får de ju som skador sen när de har varit frisörer i 15-20 år och massa såna grejer. Jag tänkte bara, herregud, det är en vetenskap där. Det tycker jag är intressant. Hur känner du själv för det? Har du fortfarande liksom, jag lär mig varje dag?
Ja, det gör jag. Det känner jag faktiskt. Framförallt eftersom det utvecklas ju hela tiden. Det som jag står och gör idag gjorde inte jag för 10 år sedan. Vissa saker såklart, men alltså att vara frisör är så mycket mer än att toppa ett hår. Det är ju skapa en form. Man jobbar ju med färg, man jobbar med, ja, det är väldigt, väldigt kreativt. Och så länge man tycker att det är roligt så tror jag att man är en bra frisör.
Du gjorde det till och med så bra att du fick något pris.
Ja, 2011 så vann jag Hairdresser of the Year för Schwarzkopf.
Och då var priset?
Jag fick följa med Schwarzkopf-teamet till Düsseldorf och vara med bakom scenen och jobba med artisterna.
Düsseldorf?
Eurovision.
Eurovision, för de som inte vet.
Till exempel jag. Jag trodde alla visste att Eurovision var i Düsseldorf 2011. Ja.
Med tanke på det du har berättat innan om ditt musikintresse så måste det ju ha varit ett helt fel pris.
Ja, verkligen inte. Nej, men det var så roligt. Det var så roligt. Det var också lite ogreppbart. Jag var ganska ung. 2011, hur gammal var jag då? Jag var 25. Ja, måste jag vara, för jag är 85 och jag föddes i december och det här är ju maj. Ja, men 25 och ett halvt typ. Jag skulle säga att jag var ganska omogen. Kanske inte riktigt kunde ta in vad det var jag var med om. Idag hade jag gjort det på ett helt annat sätt. Men det var ju väldigt, väldigt roligt. Det var väldigt kul.
Vad var skillnaden mot så som du gjorde det mot du skulle ha gjort det?
Ja, men idag så hade jag nog kanske, jag vet inte, inte varit ute så sent på natten. Jag hade nog skött mig lite bättre. Och liksom, alltså du vet, alltså jag tror så här, konsekvenstänket, när får man det? Jag vet inte, jag tror inte jag fick mitt för 27 kanske.
Men det gav det också, vad jag förstår, ytterligare en biljett in i den världen.
Ja, men just där och då vet jag inte om det gjorde det, men det vet jag faktiskt inte om det gjorde, men jag har ju alltid älskat Eurovision. Mamma har berättat att 1991 så tittade jag för första gången på Eurovision, då var jag 5 år gammal och då är Jugoslavien första låten, Baby Doll heter artisten, hon ser ut som en överpyntad julgran och springer ut på scenen i en babyblå, jag vet inte, blöjdress. Och jag ställer mig upp och börjar dansa och tycker det här är helt fantastiskt och säger till mamma, pappa, det här är det bästa jag sett i mitt liv. Och där och då måste de ju ha fattat, ja, men den här killen blir nog gravt homosexuell.
Eller gravt intresserad av slager.
Det också. Nej, men så att jag har ju älskat den tävlingen sen jag såg detta 91 och spelat in varje år och letat information och så. Så att det, att få åka på det 2011, för det var mitt första år jag åkte på det. Jag vet inte varför egentligen, nu i efterhand så är det väldigt konstigt att jag inte har åkt på det innan, för att det hade jag ju kunnat göra. Men jag tror inte ens jag tänkte tanken eller att man kunde det, utan att det är klart att tävlingen har ju verkligen växt också sen dess. Idag är den ju enorm. Jag vet inte hur många tusen fans som åker till städerna varje år numera, men alltså 40 000 kanske. Det är jättemycket. Och sen har jag ju åkt, nu har jag ju åkt flera år och ska även åka i år. I år är den ju Liverpool. Och istället för att vara där i en vecka ska jag vara där i 2 veckor.
91, du var ju då Carola, va?
Jajamän.
Med Fångar av en stormvind.
Men jag var mer intresserad av Jugoslavien.
Ja, du var mer intresserad av Jugoslavien. Jag försökte bara briljera där. Jag kan inte så mycket
om, ja, det är bra,
om Mello. Högst medioker där. Innan vi kommer in på Mello, för det måste vi prata om, och Eurovision såklart. Men du är också stylist. Mm. Vad gör en stylist?
Ja, men jag jobbar, alltså jag är utbildad make-up-artist och ja, men jag har fått vara med och styla inför musikvideor till exempel. Sminka artisten, gör ordning i håret, även stagea lite hur det ska se ut, även för fotograferingar. Det är ganska, alltså, ganska mycket man får göra som stylist. Man får även springa och hämta kaffe till alla. Det ingår. Ja, men det är väldigt roligt. Det är väldigt roligt. Det är väldigt roligt att göra. Det är inte så ofta jag gör det numera, utan numera står jag mest på salongen och tar kunder. För jag tycker att, jag vet inte, jag kanske har blivit lite lat, men det är skönare att kunderna kommer till mig än att jag måste ta mig till dem. Det spar mig väldigt mycket tid.
Då är ju naturligtvis frågan, hur hittar man någons stil? Alltså hur vet du, ja, men Carola ska ha på sig det här och så ska hon ha den här make-upen, eller liksom, hur ser du det?
Men jag, alltså, jag vet inte om jag har haft tur med dem jag har jobbat med, men vi har klickat ganska snabbt. Alltså man märker ganska snabbt om man klickar. Eftersom jag stått på salong i 18 år och tagit kunder, jag känner av på en gång om vi har rätt energier, om jag förstår personen.
Men är det det handlar om? Det är inte riktigt, om man menar energier, alltså, ska det vara blått eller ska det vara grönt? Ska det vara en sån, ja, men, eller en sån? Ska det vara det eller det?
Ja, nej, men, ja, det vet jag inte, men det har man väl bara inbyggt i sig, eller så kanske man också utvecklar det, att man lär sig mer och mer. Men jag tänker mer att alla människor, även om de skulle passa i en viss färg eller en viss klädesplagg eller brist på klädesplagg, så kanske de inte hade vågat. Och det är väl kanske de energierna som jag känner att jag är bra på att känna av redan ganska tidigt. Att den här personen kommer den här gilla.
Om du kollar på mig, vad skulle jag gilla? Vad borde jag gilla?
Jag är jätteglad att du har på dig en blommig skjorta. För den är jättefin. Först och främst, och du passar i den. Jag skulle nog vilja ha ännu mer marinblått på dig.
Varför det?
För att du passar i det. Och ett silverhalsband.
Ett silverhalsband. Mm. Ja, härligt. Nu får vi se hur det kan bli med den saken. För det för ju lite grann till här. Väldigt många människor funderar ju på vilken stil har jag? Mm. Vad passar jag i? Mm. Och det är diskussionsämnen som man hör särskilt bland kvinnor. Och det är frågan, hur hittar man sin egen stil?
Men den är ju också väldigt föränderlig, tänker jag. Alltså, jag tycker det är jättehemskt när man möter en kund som har fastnat i sin stil som den hade sedan 83. Och man ska försöka ta den ur den stilen. Och då är det inte så att jag menar på att jag vet bättre än vad personen i fråga vet. Men alltså jag skulle säga så här, att det du passar i idag, det passar inte du kanske i om 10 år. Så att det är väldigt föränderligt. Däremot kanske du kommer gilla det.
Varför är det så föränderligt?
Ja, men för att vi förändras, huden förändras, håret förändras, vi blir äldre.
Mm. Nej, det är spännande, för jag har ju till exempel, jag har ju väldigt svårt att gå in i en klädbutik. Jag brukar ju gilla, ska jag gå in i en butik där jag inte ska köpa en t-shirt eller jeans, för det är inga problem. Men om jag ska liksom vara lite mer uppklädd, då gillar jag ju att gå in i en butik som säger, vad ska jag ha idag?
Ja, okej. Okay.
Och så kommer någon och säger, ja, men du ska ha det här, och sen tycker jag att det här skulle passa. Och så kanske, ja, säger jag, och säger, ja, men den här istället. Och så efter 20 minuter så är jag ju klar och det blir skitbra.
Ja.
Men jag har ju liksom ingen koll på.
Men måste du då matcha de kläderna med det du har köpt då? Så du har liksom ett färdigt kit. Är det så du ser din garderob, att du har massa olika färdiga kit?
Ja, alltså, eller min kan garderob är ju ganska begränsad.
Okej. Okay.
Men det är ändå så att ibland ska man köpa en skjorta, så kanske det ska hänga ihop med någon kavaj. Lite sådär stilmässigt och sådär.
Uh-huh.
Och då jag skulle aldrig klara mig i en butik där jag ska gå in och välja själv, för det vet inte jag vad jag ska ha. Om jag ska köpa en tröja eller så går det ju bra. Men är det lite mer sådär uppklätt, så då behöver jag en stylist.
Ja. Uh-huh. Jag har nog alltid så här, om jag kommer in i ett, det är lite samma sak nu när jag jobbar med musik, alltså jag är ganska snabb på, det här gillar jag eller det här gillar jag inte. Sen kan man såklart vänja sig och gilla det mer, eller tröttna och gilla det mindre, men jag har nog alltid varit ganska så här klar med, det här gillar jag. Och ja, också har folk vågat lita på mig, var att jag inte säger vet bättre än vad de gör, men de, jag har blivit anlitad för sådana uppdrag för att de känner att jag har bättre koll än vad de har.
Och du vet också vilken musik du gillar?
Absolut.
Du vet också vad som är dåligt och bra på Mello?
Ja, alltså i år har jag ju, måste skryta här, jag tycker det är jätteroligt, för att jag har ju några personer som hört av sig. För att jag har ju då, jag vann 15 000 förra året för att jag satsade på Cornelia Jacobs. Att hon skulle vinna hela Melodifestivalen. Och jag hörde hennes låt mycket tidigare än vad alla andra fick höra den. Och jag fick den här känslan på en gång. Jag bara, nej, men den här vinner. Och då var ju oddsen helt, alltså vad säger, gav 150 gånger pengarna. Så då tänkte jag, nej, men det här, det är ju dumt att inte satsa på det här. Så det gjorde jag. Och så har jag ju skrytit om det här då, vitt och brett. Så att i år så har jag ganska många. Bland annat SVT tog in mig som Mello-expert i deras förfestprogram ihop med Linda Bengtzing, där jag fick tippa vem som skulle gå direkt till final och vem som skulle gå till andra chansen. Och tro det eller ej, men jag har haft alla rätt i år.
Du har haft alla rätt i år?
Mm.
Det är ju också en känsla som många har, som många är ute efter. Ja, men till exempel i en, ett program som Idol till exempel.
Mm.
Där man kan se om, den här, om det här håller eller inte håller. Skulle du också kunna sätta det där? Och
nej, det tror jag inte. Nej, det tror jag inte. Jag vet inte. Det vet jag inte. Men jag tycker att i år har det varit så självklart. Sen är det ju en sak när man... Jag har ju fått följa repetitionerna. Både på plats och på SVT. Jag har ju släppt in mig så jag kan ju se repetitionerna på min dator. Det är klart att man får ju en bredare bild av så här kommer det se ut liksom i rutan. Och jag vet inte. Eller så är det bara att jag har haft väldigt tur i år.
Vad spelar mest roll då? Alltså är det själva scenframträdandet eller är det låten?
Båda två. Alltså gifter det sig inte så är det kört. Det spelar ingen roll hur bra låten är. Alltså det finns ett exempel, Dilba ställde upp Melodifestivalen för, det var väl 2011. Och det var 2013. Jag blir jätteosäker nu. Klipp.
Nej, men, det har ingen roll.
Ja, skitsamma. Nej, men alltså, hon hade en jättebra låt. Det blev en jättestor hit i Sverige. Hon kom tog sist. För att hon, det blev inte bra på scen. Så att det, och det var inte så att hon sjöng dåligt heller. Det var bara att det var inte bra.
Du, jag undrar lite, hur insyltad är du i Mello och alla de här artisterna? Jag har ju sett liksom att den, var det den här soffan här inne så satt Nanne Grönvall för inte så himla länge sedan och sådär. Hur mycket kompis är du med artisterna?
Ja, men vissa har ju blivit nära vänner faktiskt på grund av att jag själv då poddar om Melodifestivalen och Eurovision och åkt på det många gånger. Sen kanske inte så att jag bjuder hem vem som helst hit, långt ifrån. Men Nanne har blivit en nära vän. Som både har liksom, ja, och det har utvecklats till en fin vänskap. Så att henne tycker jag jättemycket om. Vad var frågan?
Nej, lite grann kring hur insyltad vi är. Hur mycket du känner artisterna. Jag vet att du berättade någon story på lunchen om Roger Pontare till exempel som du också vill ha med i podden, var det va?
Ja, nej men jag vet inte, alltså jag upplever ju att jag har fått väldigt bra kontakt med väldigt, väldigt många när jag har pratat med dem, för jag också, jag är inte så rädd för att fråga, så att jag har lite frågat så här, men du, skulle jag kunna få ta ditt telefonnummer så kan jag höra om mig om det skulle vara något annat, och då har jag inte en enda har sagt, nej det får du inte, du får gå igenom min presskontakt, inte en enda. Så att, och jag brukar höra av mig om någon fyller år eller typ, ja, och vem gör det, tänker jag, kanske lite. Det gör, jag tror inte folk gör det.
Det är väl också lite frågan om vilken approach man har när man approcherar de här
artisterna. Men jag menar, en av mina bästa vänner jobbar ju som hovreporter och håller på nu och skriver kungens självbiografi. Alltså, han lärde mig ganska tidigt att säga liksom att var ödmjuk, var påläst, de kommer tycka om dig. Och det är ju faktiskt sant.
Vad är det då som är så kul och intressant och spännande med Mello och Eurovision?
Men först och främst, alltså Eurovision är ju den som jag verkligen brinner för. Jag fastnade ju för att det var ju enda stället man kunde lyssna på musik från. Ja, alltså Turkiet eller Israel eller något annat. Ja, lite så här Kalankaland. Jag då som barn inte hade någon kontakt med. Kommer ju liksom från lilla Dalsed. Alltså, ja, klart under Balkankriget så kom det ju några från Bosnien. Men i övrigt så det var ju, alla var ju infödda dalslänningar. Hade ju noll kontakt med den här världen. Och jag tittade på det med stora ögon och var jätteintresserad och tyckte det var så spännande med andra kulturer, andra uttryck och de hade andra kläder på sig, andra smaker. Och idag är det ju mer, Eurovision idag är ju mycket mer mainstream för att man har ju insett att man kanske inte, det finns ju några undantag såklart, men jag menar Grekland har ju slutat skicka någon man med bouzouki, utan de skickar ju något som låter som Lady Gaga varje år numera, men jag vet inte, alltså det är en gemenskap, man träffar ju sjukt mycket roliga människor, det är en väldig fred, alltså jag vet inte, jag tror att det var en kompis som jobbade som polis som sa att veckan i Stockholm när Eurovision hade varit, det var den lugnaste veckan på hela året. Det var, hände ingenting. Så att det, och jag menar, alla kommer där med sina olika flaggor varje år. Alla är vänner. Det är inte så att det är någon bråk eller stök. Eller, det är väldigt, väldigt fredligt.
Vilka länder är det som du tycker bäst om eller brukar komma med de mest spännande bidragen, tycker du?
Ja, det, nu är inte Turkiet med längre, men jag tyckte Turkiet var fantastiska många gånger för att de kommer åt helt eget. Grekland samma sak under början på 1900-talet, eller 90-talet. Idag är det väl nog Israel, Ukraina. Sen tycker jag att många, många länder har verkligen shapat upp sig och är jättebra. Men jag brukar gilla de som lite tänker utanför boxen, som gör något eget.
Vad skulle du säga att Mello har betytt för dig i stort?
Ja, men det har ju varit framförallt när man var... Jag inte hade några vänner i skolan och så. Alltså det var ju en tillflykt till något som var glatt och det var ju väldigt, väldigt mycket glädje och är fortfarande, tycker jag. Det är någonting att samlas kring, och idag ser ju jag Melodifestival, för nu pågår den ju 6 veckor. Vissa tycker ju att den pågår för evigt, men jag tycker ju att det är 6 veckors julafton. Med fest. I år har jag haft väldigt, väldigt mycket att göra, så jag har inte kunnat åka på hela turnén. Men andra år har jag åkt på hela turnén. Och det är verkligen, det är 6 veckors fest. Det är så roligt.
Peter Martin, du är läkare och grundare av FunMed-klinikerna som jobbar med funktionsmedicin. Där får jag som patient en unik kartläggning av min biokemi och livsstil, tillgång till specialutbildad läkare och hälsocoach. Alltså, det låter ju bra, men blir inte det ruskigt dyrt?
Ja, det kommer ju tyvärr dröja innan funktionsmedicin erbjuds på vanliga vårdcentraler. Men dyrt? Nej, det som verkligen är dyrt, det är ju att inte må bra. Att riskera att vara sjukskriven... Och inte kunna njuta av livets alla möjligheter. Som medlem hos FunMed så hjälper dig din funktionsmedicinska läkare att förstå vad som har gått snett. Och de flesta av våra patienter tycker det är ovärderligt att äntligen inse hur allt hänger ihop. Och sen få stöd av våra hälsocoacher på sin egen läkningsresa.
Saknar du någon som tar ett helhetsgrepp om din hälsa? Börja med att boka ett kostnadsfritt introduktionssamtal på funmed.se. När du tecknar FunMeds medlemskap så ser man hela dig. Tillsammans med din funktionsmedicinska läkare så skapar du en plan för kost, näring och livsstil baserad på avancerade labbtester och ett holistiskt synsätt. Sen får du stöd av ett dedikerat vårdteam med läkare, hälsocoach och sjuksköterska. Gå in och läs mer på funmed.se. Tack FunMed! Någonting jag glömde fråga om, men jag måste ändå höra med dig. Finns det någon typisk Mello/Eurovision-artist? Eller i, om man tar det åt andra hållet, finns det någon artist som aldrig skulle stå på en Mello-scen eller en Eurovision-scen? Om vi säger att det är i Sverige då.
Leila K kommer aldrig ställa sig där.
Varför det?
Nej, hon skulle aldrig göra det. Jag känner Leila och jag har pratat med henne om det här. Och hon har ju fått jättemånga erbjudanden i många år nu. Hon skulle aldrig ställa sig där.
Är det för att hon inte gillar det eller för att hon...
Jo, men hon gillar det. Hon tittar faktiskt på Melodi, eller på Eurovision. Hon älskar Måneskin. Hon har väldigt bra koll på Eurovision och Melodifestivalen överhuvudtaget. Men nej, jag tror att hon tycker att det är lite för folkligt. Och jag vet inte, det är inte så att hon vill vara kreddig på något sätt. Men nej... Nej, det är för barnprogram. Nej, hon skulle aldrig ställa upp.
Finns det någon annan som du tror? Ulf Lundell skulle nog aldrig stå där.
Nej, han är för gammal nu.
Han vill inte se. Han har nog inte stått där annars heller kanske.
Nej, det har han nog inte gjort. Vem mer skulle aldrig ställa sig där? Jag tror inte vi kommer se Lale stå där. Och jag tror inte vi kommer se Miss Li heller. Men man vet ju aldrig. Petter? Nej, jag tror inte det heller.
Varför tror du inte det?
Han behöver det inte. Jag tror han mer att förlora på det än att vinna.
Varför det?
Därför att om det inte skulle gå bra så kan ju karriären vara körd. Ja, jag vet inte. Jag tror att också det är lite så här. Folk upplever att väldigt många i Sverige, man är så rädd för att göra bort sig. Och någon måste ju komma sist. Men kom man sist eller näst sist eller tredje sist, ja, då var det ett misslyckande. Vilket egentligen inte behöver vara. Men jag tror att de har för mycket att förlora på det.
Ja, för det finns ju i alla fall i Eurovision finns det ju några gånger som Sverige har kommit sist eller tok sist.
Mm, riktigt dåligt. Och det är klart, jag tror att Martin Stenmarks karriär kanske inte tog jättefart efter att han kom dåligt till i Eurovision med Las Vegas. Men idag har han ju liksom vunnit på att han var med där. Men det är väl det att man vet ju inte vad som kan hända direkt efteråt.
Jag tror att det fanns väl någon back in the day som tror jag kom riktigt vrål.
Monica Zetterlund kom ju sist med 0 poäng.
Ja, just det. Sen finns det väl någon som sjöng om Beatles, va?
Forbes, 77. Ja, gud, de fick 2 poäng. De skulle ha -2 poäng.
Klabbe och var kom väl inte så högt upp heller, va?
Jo, Malta som de då hette det. I Sverige och sen hette de Nova Eurovision 73. Ja, men de kom väl, vänta nu, de kom 5 eller 6.
Ja, det gjorde de det, ja, det med bra. Brösten som häckar. Ja,
dina bröst är som svalor som häckar.
Just det, precis.
Ja, den var Monica Dominik nöjd med den textraden.
Ja, det är roligt. Du har ju järnkoll på Eurovision. För du är ju med i, eller har så här startat, varit med och startat 2 poddar, eller åtminstone en av dem.
Alltså en blev inbjuden till, jag tror det var 2018. Det var 2018. Och då ringde de och var, vi vill bjuda in er till våran podd. Vi behöver någon som gör research, vi behöver någon som sätter ihop program och så någon som, ja, typ någon som är som du. Och jag tänkte så här, vad pratar ni om? Jag har aldrig gjort det här hela mitt liv. Jag kan ingenting. Ja, men vi tror på dig. Vi tror att du kommer fixa det här. Jaha. Och tänkte jag lite så här, ja, men då säger jag väl ja då. Det brukar bli mycket roligare om man säger ja. Så då säger jag ja. Och det gav blodad tand. Jag tyckte på en gång, det här var ju jättekul. Och så märkte jag att de var ju, vilket de flesta i Sverige är, men det är mycket jantelag och inte kan jag och inte vågar jag. Och jag är inte sån, utan jag sa ganska tidigt, ska vi inte ta och ringa Lasse Holm? Ska vi inte ta och ringa Simon Malmqvist? Nej gud, det vågar jag inte, sa de. Nej, ja, men då gör jag det. Och så tog det gick ganska snabbt, så började jag själv spela in egna program för Schlagervännerna. Och bjuda in stora artister som innan kanske, jag säger inte att de har varit, ja, men jag tror att upplever på de flesta att man vågar inte, men jag saknar den egenskapen.
Vilket är en fördel.
Vilket är en fördel, ja, i mycket.
Du har ju den här din egen podd då, Eurovision Legends. Berätta om den.
Ja, men Eurovision blev ju inställt 2020. Det mesta blev ju inställt 2020. Och jag hade så fruktansvärt tråkigt. Jag hade ju jätteplaner på att åka till Rotterdam med min bästa kompis. Och vi skulle ha så roligt, och då hade jag redan fått en akkreditering för Schlagervännerna då. Så jag skulle göra en massa intervjuer, jag skulle träffa Conchita Wurst och jag var så här, och det här ska bli så roligt. Och så blev det här inställt. Och så tänkte jag, gud, vad ska jag göra nu? Jag har ju inget att se fram emot. Det var verkligen så här, mitt liv är slut. Nej, men det var, så kände väl ganska många under pandemin. Framförallt när det, ja, att vad händer nu? Och jag behövde lite ha något att göra. För att jag jobbade ju som frisör, gick till jobbet, där fick jag ju träffa människor. Men sen när man kom hem fick jag inte träffa en käft. För då skulle man ju hålla avstånd. Så att jag träffade ju varken min familj eller mina vänner på fritiden. Mina vänner kom och klippte sig. Så vissa kom ganska ofta, för då kunde vi ses utan att dåligt samvete att vi sågs. Men vi vågade inte ses efter jobbet. Vilket egentligen är så här, ja, det känns jättekoko just nu. Men så var det. Och då tänkte jag, nej, men alltså, jag vill ju faktiskt fortfarande intervjua Conchita Wurst. Jag vill ju fortfarande prata med de här personerna. Och så kom jag på att, nej, men jag startar en egen podd. Jag gör den på engelska. Jag kallar den Eurovision Legends. Som syftar till 2 saker. Antingen att de är en legend eller att de har någonting att berätta. Att de har legender att berätta. Tyckte det var ett briljant namn. Och gjorde en lista på 50 stycken jag ville intervjua. mejlade ut. Ja, men alltså jag kommer inte ihåg om det var jag mejlade ut allihopa eller om det var 25 jag mejlade ut. Kollade mejlen frekvent under en hel dag, inte fått ett enda mejl. Och tänkte, oj vilken bra idé jag har kommit på. Det gick bra. Och så glömde jag lite bort detta i 2 dagar. Och så kollade jag min mejl. Och då hade jag ju fått svar från nästan allihop som hade mejlat. Inte alla, men alltså jag hade fått från väldigt, väldigt många. För då satt ju de hemma i sina respektive länder och var verkligen instängda. Och fick ju inte gå ut knappt. Jag vet, vi pratade om backare här innan som jag gjorde en intervju med. Nu lever tyvärr inte en av dem längre. Och de satt ju verkligen inlåsta i Spanien. Satt ju, fick inte gå ut. Så att jag hade ju sån tur där att jag nådde ju alla de här människorna från alla länder som annars aldrig skulle ställa upp i en nystartad podd som var så nördig som bara handlade om deras tävlande Eurovision. För de flesta då som jag ville prata med var ju stora stjärnor i deras respektive länder. Men de ställde upp för de hade tråkigt. Och det var, ja, jag hade ju höga ambitioner om att jag ville göra ett bra program, men jag hade ingen tanke om att det var så många som skulle lyssna. Och ja, nu är det ju, jag startade ändå april 2020 och nu är det mars 2023 och jag har haft 3 miljoner lyssningar.
Oj, det är helt otroligt. Du har gjort 150 avsnitt eller vad är det?
Jag tror 148.
148 avsnitt. Ja. Ja, det är helt otroligt. Ja. Det är fantastiskt.
Men då är det ju också, alltså det är inte så att de har lyssnat för att lyssna på mig. Alltså det märks man ju på, vissa avsnitt har ju verkligen bara någon tusen lyssning. Medans då Edita Gorniak från Polen som är deras svar på Carola liksom. Alltså där snackar vi hundratusentals lyssningar. Och det var på löpsedlarna i deras, i Polen att hon hade pratat och vad hon hade pratat om. Och, ja. Nej, men det är ju, alltså många har vågat så här, för många har ju inte pratat om det här, deras tävlan. De har ju gjort något annat och gått vidare och så har inte det varit en stor grej längre att de har varit tävlat i Eurovision. Ja, så att många tidningar i respektive länder har ju plockat upp det här och gjort stora löpsedlar av det, av min podd.
Fantastiskt. Vilka länder var, förutom Polen då?
Ja, men jag vet till exempel, nu är Malta ett väldigt, väldigt litet land. Men jag hade ett par, de är inte ett par längre, men de tävlade då i Eurovision 2004. Julian Ludwig heter de. Och då frågar jag, men ja, för då var de ju ett par. Och då frågar jag, men hur var veckan i nu ska vi se, vad var det någonstans? Var de i Istanbul eller var de i Kiev? Eller var de? Ja, skitsamma. Nej, men de var i Istanbul. Ja, men hur var veckan där? Och då säger killen, Ludvig, det var skit, för vi fick inte ens sova i samma säng, vi fick inte ens göka på en vecka. Jag tycker, hur tänkade den löpsedeln i Malta? Julian Ludvig fick inte göka under hela Eurovision-veckan i Istanbul.
Hade du räknat med att det skulle få de effekterna?
Nej, och jag hade inte räknat med att folk skulle vara så öppna med att berätta om sitt liv. Liksom. Men jag lärde mig ganska snabbt att är jag flörtig och rolig och avslappnad, så slappnar de också av.
Så är det ju. Du har gjort någon poddserie om refuserade mellolåtar någonstans som jag har sett, va? Mm.
Ja, gud. Ja. Det kan vi snacka om megalomani. Alltså, jag tänkte... Ja, men vad roligt att få lyssna på låtar som har varit inskickat till Melodifestivalen som aldrig kom med. Det hade ju varit kul. Det skickas ju ändå in 3000 låtar ungefär per år. Ibland mer. Ibland mindre. Och så jag skrev till alla låtskrivare jag kunde komma på. Och mejlade ut. Och det ramlade in låtar. Alltså det ramlade in så mycket låtar. Det ramlade fortfarande in låtar för att jag har ju kontakt med många av dem. Så idag har jag nog lyssnat på över 3000 refuserade Melodifestivallåtar från 1970 till idag.
Och betygsatt dem, eller vad gjorde du på det?
Nej, vi highlightade dem, eller om man ska säga. Utan vi ville ge dem ett bättre öde än att de skulle sluta i en byrålåda. För det var ju det som de flesta hade gjort. Sen fanns ju, vi grävde ju fram lite scoop som att Sommaren är kort med Thomas Ledin var inskickad till Melodifestivalen.
Oj.
Med Stefan Borsch. till exempel, eller Oh Mama med Lilo Sussi som hette Min och Johnnys sång från början. Så att det, många, och vissa låtar slutade ju i andra uttagningar i andra länder. Vissa nådde till och med Eurovision för andra och har tävlat Eurovision för andra länder. Och då fick vi spela upp demoversionerna. Så vi spelade upp i de här jag tror vi gjorde 7 program eller om vi gjorde 7 program först och sen så gjorde vi 2 till, ja, för att vi hade så mycket låtar och att folk ville ha mer. Och i alla de programmen så har vi spelat upp 600 låtar, sådär småklipp liksom, typ 20 sekunder. Och det roliga i det här nu är ju att nu när jag då själv har fått ett skivkontrakt så har ju jag kunnat börja dra i de här låtarna och bara, den här vill jag göra, den här vill jag göra. För många av låtarna fick jag inte heller spela upp. Det var ju så att många hade ju kanske 3 låtskrivare på en låt. Och så skickade en av låtskrivarna låten. Och sen så sa en annan låtskrivare, eller skivbolaget, eller om den var fortfarande liksom låg på något bolag så här, att nej, men ni får inte spela den låten. Så då fastnade den bara kvar i min dator. Men nu har jag själv spelat in en av de låtarna. Och ska släppa om bara någon månad.
Men det ser vi fram emot. Mm. Det ska vi komma in på alldeles strax. Måste ändå, innan vi avrundar med Mello och Eurovision, vad är favoritlåten på Eurovision genom tiderna?
Då dats Israel 1991 med låten Kan. Alltså den är helt fantastisk. Den är helt, helt fantastisk. Jag säger den.
Och svenska?
Ja, så jag vill inte vara så tråkig att säga Cornelia Jacobs med Hold Me Closer, även om jag tycker att det är den bästa låten vi har någonsin skickat. Jag tycker den är mycket bättre än Euphoria och jag tycker det var synd att han inte vann Eurovision förra året. Jag säger Lili och Susi, Show Me Heaven. Fantastisk låt.
Mm, härligt. Då måste vi också gå åt andra hållet. Mm. Vilken är den sämsta vinnaren av Mello någonsin? Tycker du?
Ja, men jag säger nog Martin Stenmarck med Las Vegas. Och det är bara för att den vann jag tror det var 3 poäng över Nanne Grönvall och Håll om mig. Och det var ju den självklara vinnaren det året. Jag har inte förlåtit Martin Stenmarck för detta än. Så jag säger att jag tycker att det var det sämsta vi kunde ha gjort att skicka den låten.
Några riktiga dåliga låtar som jag då, som inte är så kunnig, så, men som har fastnat någonstans i mitt huvud. Och det är dels de här tyska bidragen, eftersom jag är lite halvtysk och kan tyska, så tycker jag ofta de är alltså vedervärdiga, det är vad jag tycker. Men de hade en som hette Hade Wadde Dode Da.
Wadde Hade Dode Da.
Så heter det.
Ja. Tyskland 2000. Ja. Mm. Ja. Stefan Raab.
Ja. Ja. Tyckte han var bra?
Nej, fruktansvärd. Nej. Det gick ju ganska bra för den låten.
Ja, precis. Det var ju så väldigt gräsligt.
Jag måste bara säga att det var så roligt för att då hade jag praktik, kommer jag ihåg. Och då var jag med i röjalaget utan att se. Ja, men du vet.
Vad var det?
Ja, men man var ute och klippte gräsmattor och ja, gud, det var verkligen så här.
Ja, det var ett jobb där.
Ja, det var praktik.
Ja, okej.
Men det var ganska svårt att få tag på en praktikplats i Dalsed.
Jag tror det var någon raggagäng.
Ja, det var det också. Men då i alla fall skulle jag ut där och klippa någon gräsmatta utanför någon kyrka eller någon så här samlingshus. Och då kom jag ihåg att han kom och hämtade mig på morgonen och så visste han att jag gillade Eurovision, för det visste alla idag. Alla vet om alla är i Dalsed, så att alla visste att jag gillade Eurovision typ. Och då kom jag ihåg att jag öppnar dörren och så säger han, jag tyckte Tyskland var jättebra med den här Wadde Hade Dode Da. Okej. Tänkte jag, fy fan. Det här blir ingen rolig vecka.
Sen har jag sen här riktigt, ska jag se om du har koll på den. Men det här är nog sent 70-tal, möjligt tidigt 80-tal möjligen. En finsk låt som också kom vrål sist. Den heter Nocco Pommi. Ja. Eller bomben. Sån där.
Nocco Pommi.
Ja, just det. Den sovande bomben.
Ja, det är bedrövligt. Alltså. Det är bedrövligt. Ja, det är Finland 82. Nej, så gräsligt. Nocco Pommi.
Du har sån järnkoll, ja.
Det är otroligt. Alltså.
Ja, men låt oss lämna det här nu, för att nu är du själv på väg upp på scen där, om jag får tolka dig själv då. För nu ska vi byta person.
Ja.
Nu ska vi bli Odorian. Vi måste bara utveckla det först. Du nämnde ju lite kort vad Dorian står för, men vad kommer det ifrån och vad innebär det här?
Jag fick ju då, ska vi först och främst kanske börja berätta att jag fick ju då ett skivkontrakt, eller blev erbjuden ett skivkontrakt.
Ja, hur gick det till? Det är ju också intressant.
Ja, men för att i och med då att jag har poddat om Melodifestivalen och har ju lärt känna ganska många människor på skivbolag och så. Och så fått lyssna på låtar som ska skickas in och till andra sammanhang. Och så förra sommaren så ramlade in en låt. Och så säger Niklas på skivbolaget, ja men lyssna på den här och säg vad du tycker. Och jag tyckte den var jättebra. Tyckte, på en gång så här bara, åh gud vad bra. Tyckte kanske att sången var lite sådär, men jag tyckte ändå att det här är en hit. Så jag skrev det, vilken hit, vad roligt, vad ska ni göra med den här låten? Ja, den är tänkt till dig. Den är till dig. Och jag visar för min pojkvän. Och jag bara, ser du vad det står här? Han är från Storbritannien. Och han bara, are they kidding? Och jag bara, ja, det gör de. Och så svarar inte jag. Tänkte, gud vad töntigt. Så jag blev lite, jag blev nästan lite upprörd först. För jag tänkte så här, gud vad, det var väl inte snällt att lura mig så här? Eller lura mig, men alltså typ, vad töntigt liksom. Han har aldrig hört mig sjunga. Så jag tog inte på allvar. Och han hörde av sig, och jag svarade inte på det. Och så hör han av sig på kvällen och bara, ja men vad säger du då? Och jag bara, men vadå, är du på allvar? Eller vadå, ska du starta ett Milli Vanilli-projekt? Kommer ihåg att jag skrev. Och han bara, nej men vi tror att du kommer fixa det här. Alltså hur svårt kan det vara?
Det var ett Milli Vanilli-projekt.
Det var ju en duo under 80-talet som sålde guld överallt. Två jättesnygga mörka killar som mimade till två andra mindre snygga killar.
Okay.
Och byggde en hel karriär på det. Ja. Sen fick de lämna tillbaka alla priser som de hade fått. Mm. Men det är ju ganska många, alltså det är ju ganska många, jag menar Army of Lovers har ju mimat, men de har ju varit ganska öppna med det förvisso. Men det var mest ett uttryck liksom att, ja, jag tänkte att de vill ha ett ansikte utåt och att någon ska stå och mima till någon annan liksom. Det var, tänkte jag först att,
okay.
Det, ja. Men nej, alltså, och det tog ju ett ganska bra tag innan jag, vilket han, det var så roligt för Niklas var så här bara, han var, jag kommer ihåg att när vi hade första mötet med skivbolaget så kom att han sa, jag förstår inte att det skulle ta så lång tid att övertala dig till det här. Jag bara, nej men alltså, jag vet väl mina begränsningar på något sätt liksom. Alltså, nog för att jag tycker det är roligt att tacka ja till saker, men jag är ju inte helt, helt knäpp. Men det är jag ju uppenbarligen då, för jag tackade ja. Men då kände ju jag ganska tidigt att jag vill inte klä ut mig, men jag vill inte heller ställa, jag vill inte att Emil Löfström ska stå på scenen.
Varför det?
Jag känner att det var mycket lättare att gå in i en karaktär. Alltså vi ser ju likadana ut. Men jag känner att jag ville gå in i en karaktär. Någon som, jag kan inte riktigt förklara det, men det, nu har jag ju gjort några gig och tycker att det är så skönt att gå in. Att nu är jag O'Dorian här. Och han bara går in på scenen och kör.
Det hade inte Emil Löfström gjort, eller vadå?
Det hade Emil Löfström gjort säkert, men mindre självsäkerhet. Plus att, och sen var också väldigt så här, jag vill inte heta Emil Löfström. Alltså, menar, alltså det tog kanske 3 månader för min kille då från Storbritannien att ens uttala Emil.
Löfström.
Ja, Emil.
Emil.
Emil. Tänkte, nej gud, nej. Inte, och sen så var det väl lite så här, jag tyckte att, men O'Dorian, men det är lite coolt liksom.
Ja. Alltså, var kom det ifrån? För det är ganska, jag tycker det är en väldigt skön stavning. Alltså, O, utropstecken, stort D, Orian.
Mm.
Jag
heter Emil Dorian Joakim Löfström.
Heter du Dorian?
Ja. Emil, och jag tänkte lite så här, amen, det ska, man ska kunna komma ihåg det. La Camilla, det kommer du ihåg. O, Dorian, du kommer ihåg det.
Ja, det stämmer ju.
Och jag tänkte det skulle faktiskt vara O, H först, like O, Dorian. För jag tänkte att det kan bli lite coolt. Det kanske man kan få någon tjej att stöna i någon låt så.
Vilket var ett av dina mål, eller?
Det är fortfarande ett av mina mål. Ja. Men då var det faktiskt upptaget. Då finns det en artist på Spotify som heter O, Dorian. O, utropstecken Dorian. Tänk vad mycket reklam man får nu. Så då kunde jag ju inte ta det. Och då har jag ju en fantastisk tjej som har gjort den här underbara loggan till mig. Så kom hon på mig, kan jag ha ett utropstecken istället? Och så blev det. Och så tyckte vi liksom att det såg snyggt ut. Rent grafiskt. Och jag märker att folk kommer ihåg det.
Mm, jag har faktiskt aldrig sett det. Nej. Den typen av skrivning. Nej. Alltså i något annat namn.
Så. Men jag kan säga att det är inte jättesmart alltid, för att varken Facebook eller Instagram kan jag använda det på. Så därför jag heter O'Dorian bara i ett utan ett utropstecken.
Jaha, man kan inte använda utropstecken in emellan där.
Nej, och man kan, och min hemsida O'Dorian.com, där finns det inget utropstecken i heller. För man kan inte använda ett utropstecken.
Ja, spännande. Det har jag inte tänkt på. Ja, okej. Okay. Men du sa ja, helt enkelt. Att ja, vi ska spela in den här låten.
Ja.
Vad är det för låt?
Det är en poplåt. Alltså, det var ju så roligt, för det var ju det som också jag gick igång på. Den är ju väldigt... Den är väldigt jag i både text och musik. Jag har som sagt inte gjort någonting. Jag har varit med lite och med åsikter och har fått byta några ord i texten som jag inte ville sjunga. Men annars så var den ju klippt och skuren för mig. Det kände jag på en gång att det här vill jag göra. När jag väl vågade. Ja, så släppte vi den 20 januari. Med musikvideo, releasefest och ja, allt.
Vad handlar den om?
Den handlar, jag skulle ju egentligen fråga Martin som har skrivit den, men den handlar om en kille som tycker livet är ganska tråkigt och trist och vill åka till The Mecca, vilket är en nattklubb i Jerusalem, för där verkar allt så mycket roligare.
Ja, för det hade jag en fråga kring, för jag blev så här, jag tänkte så här, going to the Mecca, going to Jerusalem tonight.
Mm.
Och tänker jag, det här är ju liksom, Mecca är ju liksom en del, oj, Mecca är ju liksom en värld och Jerusalem en annan. Och jag tänkte, hur fick han upp det här?
Men men nu är det ju The Mecca. Då ja, kan precis. Det ju vara en nattklubb. I Storbritannien finns det ju till och med en bingohall som heter Mecca. Alltså det är jättestort, det finns bingohallar i typ lite varje stad som heter Mecca Bingo. Men The Mecca kan ju vara vad som helst egentligen. Men samtidigt så är det ju, man kommer ihåg det. Det är väl lite det som ska vara med låttexten. Man ska ju försöka komma ihåg dem.
Och videon kommer man ju också ihåg, för är man göteborgare så...
Ja.
Var rör du dig någonstans?
Ja, det mesta är inspelat här.
I lägenheten?
Ja. Sen är det inspelat in i stan. Vi går runt domkyrkan. På gatorna där, mitt i julhandeln. Jag var inte nervös innan, vilket jag kan tycka efterhand var konstigt att inte vara nervös, för jag kommer ihåg när vi väl skulle bara sätta igång och de dundrar på musiken och folk bara hajar till och vänder sig och undrar, vad är det här som händer? Och vi börjar filma. Det var så roligt. Så den är inspelad mitt inne i stan i Göteborg och sen inspelad på Nya Hisingsbron.
Just det.
Mm. Där är det ju några scener utan jacka. Det var 8 minus den dagen.
Ja, det tänkte jag också på, för den här är ganska ny. Där tänkte jag, okej, här ser ju...
Det var svinkallt.
Jag måste bara ställa en nyfiken fråga. Hur går en sån här inspelning till? För du sa att de vräker på musik.
Mm.
Och sång och så där, är det liksom autentiskt där, eller lägger man på det efteråt, eller hur funkar det där egentligen?
Nej, det lägger man ju på, alltså man lägger ju på det efteråt för att det ska låta bra. Men där mimar jag ju bara rakt igenom, vi spelar in det, så mimar jag ju till min egen sång. Så att de spelar ju upp musiken med högtalare mitt i stan.
Ja, du sjunger inte, utan den sången är pålagd.
Just
efteråt.
Mitt inne i stan så sjöng jag inte, utan de bara mimade jag. Men de andra tagningarna, då sjunger jag på riktigt. Men jag kände inte att jag ville sjunga mitt inne i stan, liksom. Sådär.
I julhandeln?
Mitt i julhandeln.
Ja, då hade den ju definitivt stannat av. Vilken genre är den här musiken, skulle du vilja säga?
Jag skulle vilja säga att det kommer glassbilen också.
Ja, nu kommer glassbilen. Vi har fönstret öppet för att det är så varmt här inne annars. Ja.
Ta en konstpaus här för den här glassbilen. Going to the Mecca är ju, jag skulle säga att det är lite Pet Shop Boys. Det är lite 80-talsflört. Det är poppigt. Ändå med en modern twist. De andra låtarna som vi har gjort går mer åt BVO, Army of Lovers. Det är lite hårdare.
Men det här är också lite Army of Lovers.
Ja, det? Jo. Visst är det. Men jag skulle sätta andra ännu mer Army of Lovers.
Är det förbilder?
Army of Lovers? Absolut, absolut. Jag tycker att Alexander Bard ska sluta och hålla på och bråka och vara filosof, utan jag tycker han ska fortsätta göra bra popmusik istället, för han är ju grym på det verkligen.
Vad det kommer, du har redan hintat att det kommer en ny, det kommer fler låtar och så vidare. Vart ska det ta vägen?
Jag vet inte, men alltså det är ju så roligt för att ja, men sen då jag spelade in första låten Going to the Mecca i augusti. Nu sitter vi här och det är mars. Vi har, jag tror att det är 8 låtar typ färdiga. Ja, alltså det ska ju bli ett album. Så får vi väl se vad som händer.
Det är ju häftigt alltså.
Det är roligt.
Får man säga. Verkligen. Going to the Mecca, hade den platsat på Mello?
Ja, men det hade den. Den är ju alldeles för lång. Man får ju klippa bort 30 sekunder först och främst. Men
aha, hur långa ska de vara på?
Ja, de får ju max vara 3 minuter. Men alltså visst, jag tänkte faktiskt första gången jag hörde den att men det här skulle kunna funka i Mello, för att den sätter sig väldigt, väldigt snabbt. Och sen har jag ju till och med fått till ett, jag vill ju ha ett tonartsbyte i låten också, vilket min producent var så här, nej men nej, aldrig i livet, men jag fick min vilja igenom.
Ja, står du på Mello-scenen nästa år?
Nej, det tror jag inte att jag gör. Men,
varför
men
det?
För att, jag vet inte, jag känner inte att det alltså hade Thomas Gesson skrivit världens bästa låt så klart att jag hade bara sagt ja, för jag brukar ju säga ja till saker. Men det är inte så något mål, alltså, verkligen inte, och jag tror inte att Thomas Gesson kommer att skriva någon låt till mig. Men,
säg inte det.
Men jag hade tyckt det varit väldigt, och det har jag sagt till skivbolaget och till mina producenter och killarna som jag jobbar med, att hade det inte varit roligt att åka till något Kalankaland och tävla? Alltså åka till Rumänien.
Kalankaland?
Men det är ju lite Kalanka där. Du har inte sett deras uttagningar, Gunnar.
Nej, det har jag inte. Berätta.
Det är freakshow. Nej, men det...
Hur är uttagningen i Rumänien? Det måste vi föra nu.
Det är lite olika från år till år. Men ett år så var det ju liksom så här. En liten jury på 5 personer som satt i ett litet rum. Och så kommer det in en artist varje gång. Men då kanske det är 50 artister med 50 låtar. Som går in och mimar till sin låt. Och så ska de bedöma, var det här bra eller var det inte bra? Ja.
Okej.
Okay. Och sen går de, kvalar de vidare, och så kanske man har då 10 låtar sen i finalen, eller om det är 15 eller 20 eller vad det nu var. Jag kommer inte ihåg. Men, och då får de sjunga live för första gången. Och det är då man så här, oj, ni kanske inte skulle ha sålat bort den där, eller ni kanske inte skulle ha räddat den, för den kunde ju inte sjunga.
Och men, där vill du tävla alltså?
Ja, absolut. Gud vad roligt.
Du nämnde ju Leila Kay förut, tror jag, och lite andra artister. Finns det något, du kanske skulle starta ett samarbete med någon av dem här?
Ja, just med Leila Kay har jag ju pratat om att vi kanske ska göra någonting ihop. Hon är ju lite nyckfull, ena dagen vill hon och nästa dag vill hon inte. Men det har ju varit en dröm, absolut. Jag tycker ju att hon är än idag typ... Alltså hon har ett sånt coolt ID. Det finns ingen som hon är väldigt, väldigt unik i sitt sound. Och hur man hör på en gång att det är Leila Kay.
Är det du och Nanne Grönvall?
Ja, det kanske händer, vem vet.
Nu var jag flödar ur med här. Får vi se vad som händer.
Ja, nej men det är klart att det finns lite diskussioner att vi ska göra någonting ihop med några av mina kontakter.
Vad är drömmen om ett år? Var står du med det här projektet?
Jag hoppas att det har plockats upp någonstans. Alltså det hade varit väldigt roligt att få en hit utomlands. Det hade varit jättekul. Det
är Rumänien?
Min, ja, till exempel. Jag tyckte det var jätteroligt. Alltså jag sa till skivbolaget så här, så jag kan nog ställa upp på det mesta, men jag vill inte stå på Torp köpcentrum i Uddevalla. Det finns liksom en gräns för vad jag vill göra med det här. Men jag skulle lätt kunna ställa mig på ett köpcenter i Bulgarien. Tänk vad roligt! Det vet ingen vem jag är och jag behöver inte vara rädd att det ska stå i den här vänt i häcken eller de här hemska tidningarna att ja, någon skandal att man har gjort det eller något sånt.
Ja, för bulgariska pratar det ju inte.
Nej.
Så okej, det är drömmen, men kan man säga att man, du, det här kan ha intagit Europas dansgolv?
Ja, men alltså, jag tycker så här att flera av låtarna som vi har gjort nu tycker jag verkligen passar på Europas dansgolv. Och de är skrivna för Europas dansgolv. Sen är, alltså, ambition, alltså vi gör ju det här för att vi tycker att det är roligt. Det är det som är drivkraften. Blir det ingenting så har vi haft väldigt, väldigt roligt på, och vi har jättekul. Jag ska ju tillbaka till studion nu efter vi är klara här och jag tycker det ska bli jätteroligt. Så att så länge det är roligt så kör vi liksom. Sen om det inte blir någonting, alltså om det inte blir mer än så här, så ja, jag blir inte ledsen. Jag är bara jätteglad att, jag menar, livet är ju här och nu.
Vi började ju med att prata, och då pratade vi om den här lägenheten som vi sitter i nu.
Mm.
Vad kommer att hända i den framöver?
Jag vet inte. Ibland så tänker jag att jag ringer Bukowskis och säger, kom och hämta allt och sälj det. Och så börjar jag om på
du kan köpa hela lägenheten.
Ja, precis, ja, det, nej, jag vet inte. Just lägenheten har verkligen, den har inte prioriterats förutom att damma den de senaste året. Jag vet inte. Det är lite svårt och jag tänker, ska man ändra någonting då får man väl nästan ta bort alltihop och börja om med något nytt.
Men du ska inte flytta och liksom ta med det här och...
Nej, jag vet att jag sa det när vi spelade in Vem bor här och jag fick frågan typ, om du flyttar, vad händer då? Då tar jag med mig det och så åker du upp någon annanstans. Nej, det tror jag inte. Det är inte så att jag känner att jag är klar med det, men jag känner att då väntar ett nytt äventyr. Jag försöker att vara... Det här är ju bara liksom döda ting egentligen. Det är inte det man ska samla på i livet egentligen. Det är upplevelser och vänner.
Det låter bra. Upplevelser och vänner samlar vi på, inte döda ting. Det tycker jag är en bra avrundning till det här. Det här har ju varit den första podden där du har fått sitta där och svara på massa frågor. Så här. Hur har det känts?
Jag tycker det var roligt. Alltså det slog ju mig häromdagen att jag tror att jag har sammanlagt gjort runt 250 avsnitt. Och själv aldrig suttit på andra sidan av micken på det här sättet. Så jag var lite nervös igår och tänkte, hur ska det här gå? Men jag har ju lyssnat på dina avsnitt och tyckte att de varit bra. Så att, och det var ju därför jag också tackade ja till det här. Och jag tycker att det här har varit jättekul.
Ja, vad härligt. Du fick ju en liten uppgift av mig också.
Mm.
Att rekommendera en gäst.
Mm. Först tänkte jag så här, men gud, jag borde ju ge dig telefonnummer till Leila Case och du ska prata med henne. Men så tänkte jag att hon kommer aldrig ställa upp.
Om du säger att hon ska ställa upp.
Nej, det tror jag inte spelar någon stor roll. Så mycket inflytande har jag inte på henne. Jag kan inte ens hota med att jag vägrar klippa hennes peruker. Jag tror faktiskt inte det. Men så slog det mig att jag känner ju den roligaste människan i hela världen som även är en god vän till mig, som på sin fritid lägger all tid i världen på sin ideella förening i Kenya och Nigeria. Hennes projekt heter Healthy Thinking. Hon ser till att tjejer kan gå till skolan även om de har mens. Att hon har åkt ner med symaskiner och utbildat folket där att sy sina egna bindor och kunna köpa dem och sälja dem. Och hon åker ner flera gånger per år med saker till dem och ser till att de, alla barn i slummen får gå till skolan och räddas från sexhandel och drogmissbruk. Jag har varit med henne till Wien en gång när hon stod och pratade på FN. Och hon är fantastisk. Alltså hon lägger verkligen ner sin själ i andra människors liv.
Och hon heter?
Tove Karlsson.
Mm. Ja, ett superbra tips. Det får titta på närmare. Absolut. Och du kanske kan ge mig en liten hjälpande hand.
Det kan jag.
Låter jättebra. Slutligen, om man vill ha tag på dig, man kanske vill göra ett reportage om din senaste karriär eller vad vet jag, eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Jag har ju haft mycket saker uppdukat på det här podd. avsnittet av det här bordet under den här en och en halv timmarna.
Ja, nej, men då når man väl mig på antingen på crew@odorian.com eller på Grand Luxury Overdose på Instagram.
Mm. Gå in där, gå in på Instagram, gå in och kolla. Och gå in framförallt in på poddens Instagram, för där kommer det finnas lite material vad det lider här. Tack för den här spännande pratstunden, Erik Löfström.
Emil Löfström.
Varför säger jag? Det stod Erik, jag hade skrivit Erik.
Ja, det gör det.
Nej, det var ju helt... Alltså, jag, ibland så kan liksom, jag kan få sån där mind... Alltså, jag
ja,
så,
men det, gud, det är jättelätt.
Sådana namn-mindfuck ja, kan jag
ja,
få.
Ja.
För att någonstans så har jag liksom tänkt... Någonstans har jag bara fått för mig att du heter Erik. Mm. Och du heter ju Emil. Och liksom, men så har jag skrivit det. Mm. Och så tänkte jag bara, så jag bara liksom, så att inte jag säger Erik. Och så står det Erik. Alltså, ibland undrar man, fan, är det med mig?
Det gör ingenting. Jag har kallat Lill Lindfors för Wenche Myhre en gång. Så att,
Åh, vad härligt. Det kändes ju, det lättare i mitt hjärta. Vi tar om det, tyvärr att det finns klippverktyg här. Tack för den här spännande pratstunden, Emil Löfström och Odorian.
Tack så jättemycket, Gunnar.
Tack. Du har lyssnat till 143 avsnittet av podden Spännande möten med mig, Gunnar Österreich. Tycker du att podden är riktigt bra? Kanske så bra att du vill bidra till ännu bättre avsnitt? Då kan du swisha valfritt belopp till 123-611-4680. 123-611-4680. Eller så går du in på patreon.com och tecknar dig för ett abonnemang. Då får du avsnitten för alla andra och utan reklam. Nu håller vi ett högt tempo, så redan nästa torsdag kommer nästa avsnitt. Då blir det krim för hela slanten. Anki Edvinsson är författaren som skrivit succéerna Snöängel och Sjöjungfrun. Och vi kommer att dyka djupt ner i deckarvärlden. Missa inte det. Till dess så vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän, du tar något gött att dricka och slår vad om Loreen återigen vinner Eurovision. Ha det gött!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.